Ja, välkomna till A-radion. Idag är det sossarna som sänder och vi som är sossar i studion idag är Katarina Bosetti Kristoffersson och...
Din bättre hälft eller sämre, Daniel Kristoffersson.
Jajamän.
Samt.
Och idag har vi en gäst.
Ja, Kristoffer Bergman heter jag. Ja. Mycket Kristoffer här, så då känner
jag. Ja, precis. Ja, det är lite temat idag. Ja. Ja, precis. Dagens tema, Kristoffer. Ja, nej men vad... Ja. I alla fall kul och det var ett tag sedan vi sände och vi har lite grejer som vi har tänkt att prata om idag. Vi brukar ju köra aktuellt läge i politiken, världsläge, fackligt politiskt ska vi komma in på.
Vi brukar ta de små frågorna.
Ja, precis, det är det vi är duktiga på.
Världen.
Ja, exakt. Sen så har vi ju tänkt att spela en hel del bra musik.
Endast bra musik.
Ja, endast bra musik. Och jag tänker att vi börjar med... bra musik, om jag lyckas. Eller så gör vi inte det, utan ni får, du får helt enkelt börja din lilla intervju, så ska jag bråka med datorn här.
Ja, det gör vi. Det tycker vi är kul. Vad är musik när man kan prata?
Exakt.
Så här är det ju att gäst då, Kristoffer Bergman.
Ja, det gör det.
Det var länge sedan vi sågs.
Ja, igår.
Vi hänger ju rätt mycket dagtid eftersom vi jobbar kompisar faktiskt. Berätta lite om dig själv.
Ja, vad ska man säga? Som sagt, Kristoffer Bergman heter jag. Jobbar tillsammans med Daniel på IF Metall Göteborg som förhandlingsombudsman. Även har hand om de fackliga politiska frågorna på IF Metall. Även aktiv i Göteborgs socialdemokratiska partidistrikt. Där jag är då facklig ledare.
Åh, det känns lite bekant.
Ja. Det råkar inte så att du också är facklig ledare kanske?
Absolut. Ja. Fast i distriktet och vårat distrikt som omringar Göteborg, där har vi ju liknande roller då, fast i varsitt distrikt. Mm. Och det är ju rätt häftigt. Och så jobbar vi upp. Mm. Och så heter vi Kristoffer, typ.
Ja, typ. Ja. Så att,
ja. Typ. Ja, men det är jättefint, tycker jag. Ja. Och, men det är då, så tänker jag att vi inviger det här med Bob Marley. Ja, det där var Daniel. Vem var det som vi lyssnade på?
Ja, för ovanligt inte skull så hade jag valt en Bob Marley-låt till att börja med.
Ja, precis.
Han är ju mitt livselixir när det gäller musik och har varit sedan jag var i 13 års åldern ungefär.
Ja, det är mycket Marley kan vi säga att det är hemma.
Ja, ja. Och så kommer det förbli.
Ja, absolut. Ja, ni var inne på ombudsmanna...
Jo, det blir lite halvtåkigt där med musiken i början. Så att vi var lite halvt oförberedda, jag och Kristoffer. Men jag tänkte att vi fortsätter på det. Vi pratar lite där. Du är alltså ombudsman, Kristoffer. Det vet ju jag eftersom vi jobbar ihop. Och det var lite ditt fel, höll jag på att säga, att jag fick den tjänsten jag fick. I och med att du skulle iväg och utbilda dig, då fick jag vara vikarie för dig. Utan egentligen någon aning om vad en ombudsman gör. Skulle du kunna... Och det tror inte jag de flesta vet. Väldigt många inte vet... Vad är det bästa med att vara ombudsman?
Det bästa med att vara ombudsman? Ja, att man får göra det man brinner för. Det är man på något sätt... alltså du lever på något sätt i ett... ska man säga. När man är ombudsman så har du ändå en intresse så, för fackliga frågor. För arbetsrätt. Du har för liksom, kampen för bättre villkor på arbetsmarknaden. Och det är det jag får göra varje dag. Det kanske låter flummigt så, men det är därför jag valde att göra det. Jag gick från att jobba på en industri som heter Akzo Nobel i Angered. Och där var jag olika fackliga uppdrag. Och sen efter 15 år kände jag kanske ska göra något annat så. Och så sökte jag ett jobb på avdelningen och på IF Metall Göteborg då också. Ja, sökte jag och blev ombudsman då. Nej, men vi är ute och förhandlar på arbetsplatser som inte själva har facklig representation. Om man inte har en fackklubb till exempel. Mm. Små firmor så här, och företag har kollektivavtal eller inte kollektivavtal, bara det finns medlemmar, så det kan vara en himla jord.
Jag råkar ju veta att du eller vi är ju indelade på ett visst sätt på jobbet så här. Vad är ditt ansvarsområde primärt?
Ja, alltså primärt i mitt ansvarsområde är ju det är bemanningsföretag, men även motorbranschföretag, alltså bilfirmor då, mekaniker och så, så att det kan ju vara väldigt stora företag eller väldigt, väldigt små företag. Mm. Alltså en person så, och en ägare. Så.
Ja, du har ju sett spann då från en persons för anställda, alltså en så, precis som du sa, en person ända upp till. Nu råkar vi ju veta, jag vet att Lernia är på bemanningssidan som är ditt största. Mm. Och där snackar vi ju
typ, ja, det är 1500 kanske, minst. Ja. Så, det är ett stort företag i Göteborg.
Ja, och är frågorna, är det liknande frågor? På de här stora företagen och de små?
Till syvende och sist så blir det ju det. Så, det handlar liksom om arbetsvillkoren, det handlar om löner, det handlar om arbetsmiljö. Så att små och stora företag har ganska lika problem. Så.
Mm.
Sen ser förutsättningarna helt annorlunda ut, självklart, kring liksom hur man kan göra med arbetsmiljön. Rehabiliteringar och så. Med ett stort företag så har du mer ekonomiska muskler. Liksom.
Märker du någon skillnad alltså efter pandemin? Alltså hur har det varit att vara ombudsman före, under tiden och efter pandemin?
Oj, före var det ju, då var man ju ute mycket på företagen. Nu är det faktiskt mindre att vara ute på företag, märker jag. Det börjar komma tillbaka nu, framförallt för man vill ju helst sitta face to face och prata med någon så. Skillnaden under pandemin var att sitta och förhandla över Teams, vilket är väldigt märkligt måste jag säga. Ibland valde vissa att stänga av kameran till det, och då blir det jättekonstigt så.
Mm.
Skulle det vara så att nu någon som lyssnar inte vet vad Teams är, så är det alltså man möts i digitala världen.
Ja, det är videosamtal liksom. Ja,
man ser varandra via skärm helt enkelt.
Mm.
Ja.
Mm.
Är det dags för musik eller?
Självklart, det är alltid dags för musik, ja, tänker jag.
Trevligt.
Ja. Ja, då var det här dagens andra låt. Och den här valde du, Kristoffer.
Mm. Ja, det är Bruce Springsteen, där Factory. Och den tycker jag är väldigt mysig så. Och han sjunger liksom om fabriken och jobbet där och så. Så att, jag tycker den är mysig. Jag brukar inte lyssna alldeles så mycket på Bruce Springsteen faktiskt. Men det här är en av få låter jag verkligen tycker om med honom. Så. Sen är han en mysig farbror liksom så.
Mysig farbror. Ja. Precis, efter jag sa att jag blir alltid lite förälskad i Bruce Springsteen när jag ser honom. Då tänker jag inte honom som farbror. Jag tycker han är sketcool då ju.
Ja, men han är farbror nu.
Ja, det är han. Han är farbror.
Ja.
Ja. Vi var inne på det fackliga, Unionen. Nej, Unionen, det är mitt fackförbund. Ni är inte där.
Nej. IF Metall sitter in the house. Ja. Vi som kör nu.
Vi brukar med Unionen göra ibland så. Man samförhandlar ganska ofta med tanke på att vi har samma avtal. Så.
Ja, just det.
Vi är ju tjänstemannaavtalen har ju på de företagen vi är. Och det är gamla BUD, vad heter de? De heter SIF, heter de va?
Just det.
Och vi brukar ju samförhandla med dem i frågor så.
Mm.
Det brukar man göra. När det gäller liksom hela verksamheten.
Ja. Vad är på bordet nu? Nu tittar jag på er båda, för ni är ju båda ombudsmän på samma ställe. Ja, vad är den hetaste frågan?
Eftersom jag är nyanställd så malar jag över det till Kristoffer.
Smart.
Nej, men alltså det som upptar våran tid just nu som för alla ombudsmän, det är ju alla lönerevisioner som ska göras. Mm. Eftersom de flesta avtal går ut nu i sista... Eller de första avtalen går ut från och med 1 april och sen alla månadsskiftena därefter sen ett par tre stycken.
Mm.
Och det innebär att vi ska ut och köra lönerna på alla bolag. Överallt där vi har medlemmar.
Ja, och de inte har fackklubb då.
Ja.
Mm. Precis. Och det är ju ett jobb. Det är ganska många företag.
Ja, och vi jobbar ju nu med någonting som heter organiserande
lönerevisioner.
Har vårt förbund beslutat. Så det innebär att vi ska ha medlemsmöten där vi träffar medlemmarna och förklarar innehållet i avtalet. Och naturligtvis passar man på att kolla läget i andra frågor med då.
Mm.
Och sen så bokar man in en lönerevision med företaget där man går igenom hur de tänker fördela pengarna. För det ser olika ut på olika avtal. Vi har inte bara ett avtalet, när vi har är det 40, över 40 stycken?
42 eller 41, man slog ihop två avtal vet jag för något år sedan.
Så det finns många variationer liksom.
Mm.
Ja. Men, och då är det inte så att ni går in och förhandlar för varje medlem eller? Eller hur fungerar det för er?
För varje medlem förhandlar vi. Vi förhandlar inte för icke-medlemmar. Men avtalen gäller ju alla som är på arbetsplatsen. Och det kan ju låta konstigt att alla ska få en löneökning då, om du inte är medlem så. Men det är faktiskt inte så konstigt. För kollektivavtalet gäller alla på arbetsplatsen. Och man får den ganska ofta. Och då brukar man förklara det med att säga liksom att ja, men om avtalet inte hade, bara hade gällt bara medlemmar så hade icke-medlemmar varit billigare att anställa.
Och då är det ju många arbetsgivare som inte kanske har så rent mjöl på sig, hade ju bara anställt dem billigare då naturligtvis.
Mm.
Så därför finns det ett tänk. Det är ofta det också som många kanske inte tänker på när det gäller kollektivavtal. Det handlar inte bara om det är inte stora starka facket som ska vara elaka här och tvinga arbetsgivarna till massa saker, utan det handlar om att lägga en nivå.
Ja.
så vi säkerställer att ingen tvingas jobba till sämre eller låga villkor eller kassa villkor. Mm.
Men vad händer då om en icke-medlem får fel lön?
Då driver inte vi det. Nej. Fast vi måste ju ändå upprätthålla avtalet, så det måste ju vara minimumnivån då i avtalet. Och det är klart att vi försöker kämpa så mycket gott det går för de som är medlemmar. Så. Det gör man ju. Men så till exempel att en icke-medlem inte får någonting i kollektivavtal. För kollektivavtal är ju inte bara löner. Det är ju liksom arbetstider, arbetstidsförkortning, pension, allt där. Liksom
och
så.
Försäkringar.
Ja. Får de inte det så driver inte vi det. Ska de välja att driva det själva till en arbetsdomstol eller en tingsrätt då, eller någonting, så kommer de ingenstans. Tyvärr. Eller tyvärr, det är bra tycker jag. Mm. För grejen är att de är inte en part på svensk arbetsmarknad.
Nej.
Du är inte en part i avtalet. Och det finns arbetsdomstolar på det som säger att ja, då redar inte dig då.
Nej, precis. Och en grej man absolut inte får lov att glömma när det gäller att avtal. Finns det inga kollektivavtal så finns det inga garantier för någonting.
Nej.
Avtalet garanterar ju alla på arbetsplatsen att lägre än så här kan du inte få.
Mm.
Finns det inget avtal så i teorin så kan ju arbetsgivaren sänka din lön varje vecka om han skulle vilja.
Mm.
För att det finns ingenting som... Det finns ingenting att knyta upp dina nivåer på liksom.
Jag tänker att en vanlig diskussion i samhället i stort är ju liksom, ja, är kollektivavtal viktigt och vem skyddar det? Och, alltså, och också en liten sådär, hur är det för de små arbetsgivarna? Är det dyrt för dem eller vad förlorar de? För det finns ju också ett motstånd liksom, kring kollektivavtal.
Jag skulle hävda att oftast beror det motståndet på grund av okunskap.
Mm.
Att man inte vet. För jag ser, och det är ju någonting jag lärt mig som ombudsman när man ser hur verkligheten är för väldigt många företag. Och det är att när du har ett avtal, du är ju även skyddad som arbetsgivare. För då är du försäkrad mot om det skulle hända saker och ting.
Mm.
För då täcker ju avtalet upp det liksom. Om du av misstag skulle missa en massa saker eller vad det nu kan vara. Nej, men då är du skyddad av avtalet. Och det är ju också en säkerhet för arbetsgivaren att veta att nu har jag gjort allt vad jag kan för att upprätthålla nivån för mina anställda.
Mm.
Så kan man ju gå hem och må bra liksom.
Mm.
Så det är absolut inte... Och en del hävdar ju då vissa politiska partier och andra och även arbetsgivare hävdar ju att det är omodernt och det är dags för något annat. Och det där är skitsnack, hävdar jag.
Just det. Jag tänker ofta på det när man ser den här reklamen. Har ju ni säkert också sett. Om du skadar dig på jobbet så finns det ett försäkringsbolag. Ja. Eller vad det, nu, det är ett företag i alla fall.
Mm.
Och så tar de bara en viss procent.
Liksom. Insurello heter de.
Så heter de.
Och här är en uppmaning till alla som lyssnar. Använd er inte av dem för de blåser er. De snor era pengar.
Mm. Mm. För de pengarna hade man fått om man hade till exempel gått till sitt fackförbund och bett om hjälp.
Ja. Ja.
För fackförbunden tar ingen avgift för att lösa sådana här ärenden. Där pengarna går oavkortat till medlemmarna.
Mm. Mm. Nej, men, och det var det jag menar. Alltså, när man pratar om att det är omodernt med kollektivavtal. Det är inte den här typen av lösningar vi vill ha i samhället.
Nej, Nej det blir individlösningar då. Vi är på kollektivismen. Alltså att vi kollektivt löser problemet tillsammans. Och det har vi ju... Ja, sen vi startade så har vi trott på den idén.
Mm.
Och den funkar, den är inte omodern.
Mm.
Det är bara att titta nu.
Mm,
alltså när vi får en flyktingström ifrån, vi gör gemensamt någonting tillsammans som får hjälpa andra.
Mm.
Och det är kollektivt vi kan lösa det.
Mm.
Man är ensam, är man väldigt, väldigt svag.
Oh ja, absolut. Det.
Och sen ni märker så här kan vi tugga om länge, så vi har ingen musik.
Nej, men nu tänker jag så här att nu avbryter jag er för musik.
Ja. Jag skulle inte sagt något.
Nej, det, exakt. Ja, det var ju ändå en lämplig låtövergång tycker jag.
Ja.
Ja.
Skitbra är den. Staten och kapitalet, Ebba Grön.
Ja.
Det kändes väl bra att få höra den lite grann.
Ja, precis. Man blev lite sådär varm i hjärtat en lördag. Ja.
Ja.
Ja. Nu är man ju också lite ledsen att man inte såg det på Ullevi. Alltså när Metallica var det väl som spelade den. Ja. Det är tråkigt.
Kristoffer var inte där heller.
Nej, jag var inte heller där faktiskt.
Nej, rackarns.
Tyvärr.
Ja, precis. Nu kommer jag ju på en sak. Ni tillhör ju ett LO-förbund.
Ja.
Det gör ju inte jag. Jag är en sån här utbrytare, höll jag på att säga.
Mm.
Och inom min bransch så är det vanligaste med individuella löner.
Mm.
Hur är det hos er?
Det beror på vilket avtal det är. Det finns ju, som man brukar säga, generella potter. Och så brukar man ha en pott som man kan fördela. Då, och det är oftast ett lönesystem som man har.
Mm.
Och lönesystemen kan ju bygga liksom på hur man arbetar och liksom hur man sköter liksom, ja, städning och så här och sådana saker. Det kan vara lite olika parametrar så, beroende på vilket företag det är. Så det brukar alltid vara en generell pott som man får alltid ett minimum så. Det beror på vilket avtal det är så. Men de avtalen jag jobbar på, motorbransch bland annat, där är det 50% generellt och 50% i pott då.
Mm.
Och då ska man fördela det gemensamt då med fack och arbetsgivare. Och det kan ju vara så att någon till exempel har tagit på sig väldigt mycket ansvar. Mm. Och då vill arbetsgivaren premiera det och säga att ja, men nu har jag fått en annan roll nu. Och då kan man få några hundralappar mer då den månaden. Mm. Men det ska också vara så, vi ska också vara överens om det. Man kan inte bara göra ensidigt, utan vi ska vara överens om det.
Mm, just det. Mm.
Så du menar, Kristoffer, att du köper inte bara rakt av vad arbetsgivaren säger. Vad är din roll i det då som ombudsman då? Om du kommer någonstans och de vill göra, de säger så här, de här pengarna ska ut generellt till alla, den här vill jag fördela på det här viset. Det innebär att vissa individer får betydligt mer än andra.
Mm.
Hur tacklar du det liksom? Eller vad är din...
De får ju motivera det på något sätt. Alltså,
det ska till en motivation.
Det tycker jag. Ja. Alltså, och det är ju en förhandling. Man pratar ju om det. Och det är det som hela vår samförståndsmodell bygger på, svenska modellen. Att vi samtalar om saker och löser tvister och frågor gemensamt. Mm. Så. Och det har varit väldigt fruktsamt för Sverige att vi har gjort så. Vi diskuterar och det är det man får göra liksom.
Mm. Och där är ju då skillnaden för de som kanske inte vet det. Vi ska ju försöka bilda folk i det här också nu när vi samtalar här. Och det är ju att på arbetsplatser där det finns en klubb, där sköter de det här lokalt. Ja. Det är de som förhandlar och tittar på kriterierna med olika pottfördelningar och sånt.
Mm.
Vi som ombudsmän då gör det på sen där det inte finns någon lokal fackförening.
Exakt. Mm.
Så det är därför det är så viktigt också att... Om man tänker den stora bilden, att för det finns ju krafter som tycker att vi ska inte kunna jobba som vi gör liksom, på ställen utan klubb, och jag tänker på det här med skyddsombud och annat liksom. Så det är tur att vi har de möjligheterna att kunna göra det här liksom.
Absolut. För jag menar, och det ser man ju liksom hur det ser ut runt om i världen. Det är ju inte så att det alltid är självklart med att vara medlem i ett fackförbund eller att man får ha fackförbund på arbetsplatsen och hur arbetsmiljön ser ut och så vidare. Jag var ju på studiebesök i USA, en lastbilsfabrik, och då fanns det som varuautomater där du köpte dina egna handskar. Och jag blev ju helt bara, ursäkta va? Ja, men arbetshandskar fick man liksom köpa själv. Och jag tror att det, då är man ju liksom, jag var ju van vid att jag bara gick till verktygsskåpet och hämtade handskarna och verktygen som jag behövde. Det var ju inte så att jag behövde köpa verktyg när jag började bygga lastbilar eller när jag jobbade som mekaniker. Jag har aldrig liksom, så att det är väldigt, väldigt märklig. Men det är nyttigt och märkligt att se det på andra ställen.
Mm.
Men då är det också viktigt att veta att fackförbunden har gjort jävligt mycket nytta för oss som går till jobbet varje dag. Mm. Utan att vi kanske har varit med hela kampen. Ja. Sen så vet jag att det förekommer liksom, små kamper varje dag. Och också både små och stora attacker varje dag. Och sen så tänker jag också att det är en vanlig föreställning som jag tror många har, det är att ni ombudsmän går in och bråkar med arbetsgivaren. Liksom. Ni bara brötar in och så skäller ni ut arbetsgivaren och så sitter arbetsgivaren och skakar som ett asplöv och går där, ja, så går ni därifrån.
Det är nog en del som har trott det, ja, att det är så. Och jag vet, men det hinner jag nog med innan vi tar en ny låt. Jag kan berätta om en, där faktiskt Kristoffer i allra högsta grad var involverad. Jag tror det var min första arbetsvecka faktiskt på avdelningen som vikarierande ombudsman. Och så hade jag fått i uppdrag, eller jag hade fått ett ärende. Det var, jag kommer inte ihåg exakt vad det rörde sig om nu, men det var någon medlem som var upprörd eller ledsen över någonting. Och jag fick i uppdrag att ta kontakt med företaget och ta reda på hur kunde vi lösa det här liksom. Och jag åker dit, nej det gör jag inte alls det, för det var mitt under pandemin, så det var ju via dator och telefon och så. Men skitsamma, jag kommer fram till ett förslag till lösning på det här. Liksom. Att så här kan vi göra, och arbetsgivaren köpte det och individen tyckte att ja, men det här är jättebra. Men jag vågade inte skriva på någonting, så jag sa, ni får vänta, sa till arbetsgivaren. Och arbetsgivaren vill ju agera med en gång. Jag sa, nej, det går inte, jag måste prata med mina kollegor först. För jag tänkte att tänk om inte det här är bra nog. Och så vet jag att jag pratar med dig, Kristoffer. Mm. Och så bad jag dig läsa ett förslag till protokoll då. Och du var lite stressad, så du hade inte så mycket tid egentligen. Men hallå, kan du inte bara kolla här? Duger det här liksom? Är detta bra nog? Men vad gäller det, sa du? Ja, men så sa jag lite snabbt. Ja, är alla nöjda? Ja. Hallå, då räcker det. Mm. Ja, men hallå, hur vet jag att det här är rätt nog? Och då sa du, Daniel, lugn. Du är anställd, du har en uppgift, det är att lösa problem. Du är en problemlösare för våra medlemmar och för deras företag där de arbetar. Du ska fixa och lösa problem. Naturligtvis inom lagens märken och inom avtal och sånt. Men det fanns inte på kartan att det jag hade gjort inte skulle duga så länge jag hade löst ett problem. Liksom. Och det fick mig att tänka om lite, för det är sådana vi är. Och eftersom då vi ska vara de här problemlösarna, då funkar det ju inte att rusa in och slå näven i bordet och skrika och gapa. Mm. Jag har ju inte en chans mot den arbetsgivaren om jag beter mig. Mm. Så det tycker jag är lite, väldigt häftigt. Du fick mig verkligen att tänka där. Och jag tänker det varje nytt ärende eller nytt fall som kommer i mitt knä, jag tänker likadant. Hur kan jag lösa det här?
Mm.
Och sen självklart bollar ju vi mycket internt och så, men jag tyckte det var ett jättebra tips. Så det är så långt ifrån det där att gå in och skrika och gapa som det bara går.
Ja, men också att det är tydligt på att det krävs liksom goda relationer.
Mm.
Att, alltså åt båda hållen. Att man hatar inte varandra utan man vill lösa ett gemensamt problem.
Sen är det så, vi har ju olika, alltså vi har ju olika mål med det hela. Mm. Alltså vi vill ju det bästa för medlemmarna. Så. Och men det är så. Har man löst problemet och medlemmen är nöjd, då är det så. Då är det löst.
Mm. Ja. Och det där tänker jag att vi firar med Miss Li, kanske. Eventuellt. Ja, då var det Miss Li, denna stjärna. Och min ena favoritartist. Kan vara för att hon har gjort en duett med Lars Winnerbäck också, som hon är så populär. Ja, vi var inne på eran yrkesroll. Eller ja, det är med. Men jag tänker, en sak som jag är lite avundsjuk på, det är ju att IF Metall är ett fackförbund som det känns som att alltid tar tydlig ställning i typ alla frågor som finns. Och jag tror att det är, IF Metall också är ett av de fackförbunden som tidigast liksom gick ut med att vara ett feministiskt fackförbund.
Mm.
Det är, så är det inte i tjänstemannasektorn kan jag ju säga.
Mm. Nej, det är häftigt.
Och vad beror det på då?
Ja, Daniel.
det är en jättebra fråga. Men jag tror att en av anledningarna är att vi är så... för det första, vi finns i hela Sverige. Från alltså,
norr till söder.
Från norr till söder, öst till väst. Alltså, vi är etablerade överallt. Och vi är ett stor industrination.
Mm.
Och våra stora industrier och även de mindre, alltså men jättarna då, Volvo, SKF och alla de här stora, det är som mix av människor, så många olika typer av människor som arbetar där. Och likadant i alla småföretagen, där är också väldigt många som kanske inte har alla sina rötter härifrån, utan man kommer från olika håll i världen och det som förenar oss är yrket liksom och våran förening. Jag tror att det den här mångfalden och också att vi är så pass stora.
Jag tror också det är en tydlig markering för att alltså, IF Metall är väldigt mansdominerat. Jag vet inte den senaste siffran på antalet kvinnor som är medlemmar som, men jag tror att det är runt 15-20% av medlemskåren som är kvinnor.
Mm.
Och det är en tydlig markering att vi står upp för den kampen. Vi tycker det är viktigt att det ska vara jämställda löner, lika villkor. Och det är ofta så att det är lika lön för lika arbete. Mm. Det är liksom en devis som man ändå driver så. Är det likvärdigt lön, hur likvärdigt arbete heter det nu så. Och jag tror liksom att det är viktigt. Om vi tar ju steg att liksom vi har större representation. Vi pratar om att det ska vara minst 30% av det underrepresenterade könet i styrelser och så här. Beslutande organ. Och jag tror att det är någon forskning som säger att 30% av brukade underrepresenterade könets tal när de kommer fram mer så.
Just det.
Så det jobbar väldigt mycket med. Och det är förbunds, alltså det är kongressbeslut där. Och jag är stolt över att säga att vi är ett feministiskt förbund så. För det är en tydlig markering att det här är en viktig fråga.
Mm. Absolut.
Jag håller... Smurf, julbil.
Just det, allt på en gång.
Nej, men det ger ju också, även innan jag blev anställd som ombudsman, som förtroendevald, den här tydligheten ger en också, alltså man får ju, vad heter det, råg i ryggen. Man, mm. man vågar ju också själv uttrycka sig i frågan när man har ett tydligt fackförbund i ryggen. Liksom, eller när man är en del av det.
Mm.
Och jag är övertygad om att det där är viktigt. För vi någonstans, när vi sätter ner foten i de här frågorna så lyssnar man.
Just det.
Och det är bra.
Men är det inte så att ni också har en extremt hög organisationsgrad?
Ja.
Ja. Det gör ju också liksom att ni kan ju faktiskt på riktigt säga att ja, men vi har så här många, nu vet inte jag hur många tusen, men ni är många.
Mm. I Göteborg så är det väl cirka, man brukar räkna olika, man liksom räknar antalet medlemmar då räknar man pensionärer, studenter, alltså det är över 26 000 medlemmar bara i Göteborg.
Aktiva är väl nästan 23, va?
23, över 23 tror jag.
Ja.
Och aktiva är de som arbetar då.
Mm.
Så att det är en stor maktfaktor.
Ja. Och jag menar, det är ju mer än ett halvt parti, eller?
Mm.
Alltså om man ser invånarmässigt, det är klart att det blir en styrka i att, ja, att påverka.
Precis.
Och hur är det då med det politiska? Arbetar IF Metall aktivt med att faktiskt liksom påverka politiken?
Oh ja, det står ju våra stadgar.
Mm.
Och det är också någonting som man får lära sig tidigt när man blir medlem och går en medlemsutbildning.
Mm.
Så går vi igenom det från dag ett. Att välkommen till världens bästa fackförening. Vi är här en politisk kämpande fackförening.
Mm.
Det står i stadgan att vi ska påverka politiken på alla plan i samhället.
Mm.
Och det gör vi.
Mm.
Och det är också någonting som jag är otroligt stolt över att vi gör. Och man avsätter resurser och vi skolar människor och bildar människor.
Mm.
Naturligtvis oavsett kön och var det kommer ifrån. Men, och vi finns ju på alla nivåer i samhället. Och det där är bra.
Mm.
Det där är riktigt bra.
Jag är helt övertygad om att alltså, kampen för bra villkor slutar liksom inte när man går ut utanför fabriksgrinden, utan det måste ju fortsätta utanför också. Så. Mm. När det går in i ett samhälle funkar inte vårdcentralen där.
Mm.
Vad hjälper det då att vi har förhandlat ett bra avtal på arbetsplatsen? Så. Och det där måste hänga ihop, och därför är det så viktigt att IF Metall är aktiva i den lokala politiken, i regionen, i riksdagen, i Europaparlamentet. Vi har haft Europaparlamentariker till och med från Göteborg.
Mm.
Så vi tycker det är extremt viktigt och vi trycker mycket på det och försöker stötta dem som faktiskt blir politiker i olika ska man säga, politiska församlingar. Då. Att de här frågorna vi ska driva.
Mm.
Och där var det förbundet varit väldigt tydligt nu. Att nu ska vi liksom lägga upp frågor. Vi tycker liksom att Socialdemokraterna ska driva det i regionen, riksdag och i politik. Liksom. Mm. Det här ska ni driva. Du är IF Metallare. Glöm aldrig det så.
Nej.
Utan så att, ja, jag tycker det är bra. Vi ska vara aktiva. För släpper vi det så kommer en annan ta den bollen.
Mm.
Och det ska vi inte göra.
Nej, verkligen inte.
Men, och är det självklart att det är Socialdemokraterna då?
Ja.
Absolut. Det är ju bara det partiet som motsvarar våra förväntningar.
Mm.
Vi har ju exempel på det vi genom åren har bjudit in alla partier till vissa verksamheter och till vissa kurser och utbildningar. Det kommer bara ett parti. Det är sossarna som kommer.
Mm.
Nu kan jag inte påstå att jag håller på att bjuda in en massa andra partier nu för tiden, för det är ingen idé, för vi vet ju vad de står för.
Ja.
Men självklart är det dem. Det är ju det enda partiet som lyssnar när vi säger, när vi sätter upp våra kriterier som är fackliga, exempelvis ingen ska dö på jobbet.
Nej.
För det är klart att vi inte tycker.
Nej.
Inget av de andra partierna, det är klart att ingen kommer säga ytet, folk ska dö i flugor, men det är ju ingen som agerar på frågan, ingen som tar det, men det gör Socialdemokraterna.
Ja.
Jag har faktiskt ett tidigt exempel, men jag bara får ta det kort utan nästa låt. Så. Just under pandemin nu, när den rasade som mest, så var det ju otroligt mycket personer som var permitterade nu. Och vi började märka liksom vissa luckor och hår i permitteringen. Det är klart att regeringen agerade väldigt, väldigt fort, och då blir det ofta så att man, aj då, det har vi missat så.
Mm.
Då lyfter vi bara luren till våra riksdagsman. Det är Mattias Jonsson då, och pratar med honom. Det här har missats. Och så ringde han då till Stefans kabinett och sa nästa vecka så har det fixat så.
Ja.
Det är tydligt faktiskt på samverkan att man kan få grejer gjort väldigt fort. Liksom.
Mm.
Och då ser ju vi, då får ju vi det kvittot i händerna ner i våra verktygslåda när vi är ute på företagen och hjälper dem att skriva permitteringsavtal.
Ja.
Då vet vi att det som inte funkade för månaden sen har vi nu fått rätta till via fackliga politiska vägar.
Ja.
Mm. Och så gäller det sen.
Just det.
Det är ett riktigt bra exempel, Kristoffer.
Mm.
För det såg ju alla som jobbar som ombudsman.
Mm.
I realiteten.
Mm.
Mm.
Och det är så det ska funka. Det är också därför vi ska se till att rösta in våra kompisar så att vi känner folk. Mm. Det är ju nynnest att kunna lyfta på luren och säga, hallå, nu händer det här i Göteborg. Eller det behöver inte vara i Göteborg, men det är våran arena.
Ja, men, och sen så tänker jag också att ha någon som har erfarenhet ifrån verksamheten, som faktiskt alltså, har en arbetarbakgrund eller en facklig bakgrund som vet om hur det är. Det kanske är lite svårare att ringa någon som har gått ifrån universitetet rätt in i ett politiskt uppdrag. Mm. Eller inte svårare att ringa, men det kanske är svårare liksom att få förståelse.
Ja, precis, jag tror liksom att det är så här verklighets... Liksom, man har två olika verkligheter och det är klart det är jättebra att en person har liksom studerat och liksom velat liksom gå på högskola och så. Jag säger ingenting i det, för jag tycker det är jättebra så. Men det finns alltid två olika verkligheter. Det finns de som står och harvar på industrigolvet. Går upp klockan 4:30 varje morgon och åker bussen till Arendal och står där till... Ja, någonstans strax efter 3:30 och hämta ungarna och laga mat och så går lägga sig vid isen för man går upp tidigt. Det är två olika verkligheter.
Mm,
och just det att vi måste ändå påta det, jag brukar ofta påta det på utbildningar. Det är LO som startar Socialdemokraterna, inte Socialdemokraterna som startar LO.
Just det.
Eller fackförbunden. Och fackförbunden gjorde det för att vi måste vinna politisk mark. Vi måste ta makten över samhället också.
Mm.
Så, och det ska vi fortsätta med.
Mm. Och på det här temat så tänker jag att Nationalteatern är bra.
Mm.
Ja, det här var en liten småpolitisk låt.
Mm.
Ja. Men så måste vi vara noga med att vi ska inte slåss. Vi hörde att man använder begreppet slåss.
Nej, precis.
Ja, vi gör saker fredligt.
Mm.
Ja, men vi alla tre är ju samhällsengagerade personer. Vad skulle ni säga är den viktigaste samhällsfrågan nu i dagsläget?
Oj, för mig här, alltså... Det finns ju naturligtvis jättemycket viktiga saker och likadant det vi håller på med på jobbet och sånt, det är jätteviktigt. Men det finns ju en sak som överskuggar allt annat just nu och det är ju läget i Europa.
Mm.
Det går inte att komma ifrån, det är ju fruktansvärda bilder man ser på nyhetsbevakning och annat. Jag finner inga ord, jag bara hoppas att människor på alla möjliga sätt, eller på de sätt man kan, försöker hjälpa till liksom.
Mm. Mm. Exakt. Nej, men det här angreppet är ju, om jag får använda uttrycket vidrigt, alltså det är en attack på en demokratisk stat som har ett självbestämmande. Och så finns det supermakter då som hellre vill ta makten över det för att det är för deras intressen.
Mm.
Och det blir liksom en kamp för demokratin också. Det blir inte bara en kamp för liksom ett eget liv utan det är en kamp för demokratin också. Och det måste vi sluta upp på något sätt. Vi måste hjälpa med alla medel vi kan, känner jag.
Mm.
Så.
Jag tänkte en fin grej som vi kanske kan berätta som vi inte tror att vi har sagt tidigare. Och det är ju för ett par veckor sedan så var ju vi alla tre uppe i Stockholm på de här valvinnardagarna med vårt parti.
Mm.
Då var vi inte där som fackliga utan då var vi där som partister.
Mm. Mm.
Och bland annat då för de som inte vet det så var ju det var ju alla partidistrikt i hela Sverige var inbjudna så det var ju 300-400 personer där.
Jag tror det var 500 till och
med. Ja, 500 kanske. Mm. Och då var ju tanken att då skulle vi haft en ringkampanj. Alla vi 400-500 personer där ringa runt och snacka politik.
Mm.
Och värva medlemmar och så här. Men vi ändrade fokus på det, eller partiet ändrade fokus. Istället så ringde vi egentligen bara och ställde frågan till människor. Hej, hur är läget nu? Hur tänker du med Ukraina och Ryssland? Och inte matade på med inhemska parti. Ja, floskler är fel ord för eftersom jag är partist. Men jag tyckte att det var ett väldigt bra initiativ. Att vi bara visar att vi bryr oss.
Mm.
Och åtminstone mina, jag tror jag fick en 8-9 samtal.
Mm.
Jag tyckte det var kanonsamtal. Människorna, de va? Ringer ni mig på en lördag bara för att fråga hur jag mår?
Mm.
Ja, det är ju så läget är just nu. Och jag tyckte det blev jättebra. Och det satte lite i huvudet på spiken för mig att det där överskuggar ju allt annat just nu. Sen kan vi självklart inte glömma av vardagen och våra politiska uppgifter som vi har. Men det är inte att förringa det, att folk har ett behov av att prata bara.
Mm.
Om det här liksom.
Oh, ja. Ja, och det tänker jag att det märkte vi också förra lördagen när vi hade torgaktiviteter och delade ut flygblad. Då märkte vi också att det var ett helt annat bemötande och människor har en helt annan liksom, vilja och kanske också önskan att samtala.
Mm.
dels alltså pandemin som har satt sina spår i det sociala, men också det här oron över vad som händer väldigt, väldigt nära oss. För sen, det har ju pågått krig i stora delar av världen eller andra delar av världen under tiden. Fast vi kanske har inte uppmärksammat det på samma sätt. Nej. Men när det sker så pass nära så blir det blir så påtagligt. Det var någon i min Facebook-vänkrets som brukar bila upp till Norrland och mätte ut avståndet. Liksom, att det var lika långt den här bilresan upp i norr i Sverige som det var till Ukraina. Mm. Och det säger ju en del om närheten, så det är klart att det påverkar. Mm. Men jag har ju också märkt att på mina föräldrar som jag, och de har väl också varit samhällsengagerade, inte min pappa, men där finns ju också en ny oro. Liksom. Har han liksom börjat få klimatångest på ålderns höst, inte för sin egen del, men för barnbarnens del. Så att det finns ett enormt liksom, en oro som jag tror att vi någonstans måste möta upp. Liksom. Mm.
Jag tänker på de människor som är på flykt också nu och antalet människor. Jag tror att senast var det nästan 3 miljoner som har lämnat landet. Mm. Största andelen har ju hamnat i Polen. Och jag är ju kopplingar till Polen på så sätt att min hustru är född i Sverige, men är polska och hennes föräldrar är födda i Polen. Mm. Så det blir väldigt nära för mig på något sätt. Så, och vad kommer hända där? Mm. Alltså det är ett NATO-land, absolut så, men man vet inte vad som händer.
Nej.
Kommer utbryta krig? Liksom. Mm. Och det känns extra mycket för mig så, för att det, ja, vi har varit i Polen mycket, det är lite som ett andra hem. Så jag älskar det landet utifrån att det är, människorna är, de är liksom fina människor, det är liksom, ja, det är ett fint land. Så. Sen kan man diskutera liksom deras politiska, liksom,
ja,
så. Det är så, men det pratar man inte så mycket med där nere. Så.
Nej.
Men det är människor av kött och blod det också.
Mm.
Så att, otrolig rädsla tror jag, för de som bor i de länderna runt omkring där det händer. Så.
Ja. Ja, visst är det det. Och människor som har tidigare flytt hit.
Ja.
Och så kommer det så nära igen. Liksom.
Mm.
Så det visst påverkar otroligt mycket.
Mm.
Ja. Tror ni att det kommer finnas en vilja att öppna upp hemmen på ett annat sätt än vad det var 2015? Tror ni att vi har lärt oss någonting av 2015? Och det som kallas flyktingkrisen.
Det är jag övertygad om att vi har gjort.
Ja.
På många olika sätt. Framförallt så tror jag att viljan till kanske att, precis som du sa, öppna upp sina hem och hjälpa till på ett mer handfast sätt tror jag är större nu.
Mm.
Tror jag.
Och då hoppas jag innerligt att det inte beror på att det är europeer nu, utan att vi faktiskt bara har lärt oss någonting.
Mm.
För är det det andra så är det värre.
Ja.
Ja.
Men jag hörde ju om, nu ska inte jag blir så upprörd så jag på att kasta mobilen. Alltså det var en man, inte allt för långt härifrån, som ville låna ut sin sommarstuga till flyktingar nu då, till Ukraina.
Mm.
Och hade bara dubbelkollat med sitt försäkringsbolag så att det var lugnt att folk bodde permanent. När de fick höra att det var till det här ändamålet, då höjde de premien med 25%.
Mm.
Jag tyckte det var så...
Det är grisigt på en helt ny nivå. Liksom.
Ja, verkligen.
Mm.
Jag tror den här frågan kommer överskugga väldigt mycket så.
Mm.
Jag tror att väldigt många människor är oroliga.
Mm.
Och man ska ta den oron på allvar. Det är så. Vi har skurit ner på försvaret och det är mycket på grund av att kalla kriget har inte varit, men det har ju faktiskt fortgått utan att vi har tänkt på det så.
Ja, precis.
Så att jag tror att den frågan kommer att vara ganska stor så, i valrörelsen kring hur ska vi satsa på det här. Så. Sen jag tycker att det är viktigt just det med sjukvården och så här, och hur tar vi hand om människor som kommer hit? Hur kommer de in i samhället? Hur får de jobb och gå i skola? Barnen får skolgång och så här. Och vart de ska bo. Det är viktiga frågor. Så vi kommer behöva brottas med det ganska länge, tror jag.
Ja, det tror jag med. Och jag kan ju tycka att det är lite sorgligt att vi 2022 fortfarande liksom måste prata om mänskliga rättigheter.
Ja.
Liksom. Jag tänker, når vi aldrig fram? Liksom. Det blir så där, det är alltid någon galning liksom, som...
Mm.
Det är jävligt ledsamt.
Mm. Mm.
Den här kampen för mänskliga rättigheter. Men vi får ju inte tröttna, tänker jag.
Vi aldrig upp.
Nej. Verkligen inte.
Nu blir det ett helt annat spår. För det är ju Eurovision om ett tag. Förra året i Eurovision så var det ju Italien som vann.
Mm. Nej.
Ja. Och jag råkar ju ha italiensk bakgrund. Vet, det var ju både, det var ju fotboll. Vi vann alltihop. Oj vad vi vann. Men det här är en politisk låt, skulle jag bara säga. De gillar att bryta mot normer. De ska sjunga nu. Och en annan sak. När Italien vinner, för vi gör ju det lite då. Då är det nästan alltid politiska låtar. Så att, då får vi hoppas att det blir politik även i år i Eurovision. Ja, och där fick ni höra Daniels. Vi får se. Och det där handlar egentligen om ordningen som vi ska prata nu. Och då tänker jag att du får som du vill.
Tack.
Ja.
Alltså, grejen är så här, för de trogna lyssnarna nu. Så har jag utlovat grilltips varje sändning.
Uh-huh.
Så är det. Mm. Och så råkar jag veta att vi har ett stort fan, jag och Kristoffer, gemensamt.
Ja, ja.
Vi nämner inga namn, men han jobbar på frontbilar.
Mm.
Och heter Lars i förnamn.
Ja, det var lite ledtråd, kan man säga.
Ja. Man kan säga att det är en ledtråd. Uh-huh. Eller så kan man bara tro att jag har tagit det här från luften.
Mm.
Han är i alla fall väldigt intresserad av att grilla.
Vem är inte det?
Vem är inte det?
Nej.
Exakt.
Ja.
Så jag förberedde Kristoffer redan. Han har fått tänka till lite här. Lite i förväg, kan man säga. Så det är lite fusk, för det är inte taget direkt i luften så här. Men ett litet gott grilltips. Något som inte är för krångligt, men något som är gott.
Ja.
Och som är hyfsat enkelt.
Ja.
Vad kan du tänka dig att bjuda på då?
Ja, nej men... Jag måste ge cred till min kompis Jimmy då, som gjorde den här första gången till mig, och jag tyckte det var fantastiskt gott. Och det är så, allt blir gott med bacon.
Mm.
Så.
Du kan få väst här igen.
Ja, precis. Ja, riskinskröt, allt. nej, men skämt åsido. Det jag brukar göra när jag grillar händer ibland, så det jag brukar att jag tar ganska stora champinjoner. Och så tar jag bort foten, tvättar dem lite först, så man tar bort lite skit från dem så. Mm. Tar bort foten och så lägger jag i en färskost, helst med vitlök och örter.
Du gröper det ur sånt på något?
Nej, utan jag tar bort själva foten och drar ut den. Och då blir det liksom ett hål i champinjonen.
Mm.
Så fyller jag liksom det med färskost då. Det är örter och vitlök ska det vara, tycker jag är godast. Så tar jag två slicer med bacon och lindar den, och så lägger jag den på grillen, och så vänder jag, och så blir den så här knaprig och god, och så rinner ut osten. Och så blir det god vattnig liksom, champignon. Det gillar jag.
Mm. Jag är ju ingen svampmänniska.
Nej.
Men i det här läget, man kan ju addera bacon, känner jag. Man skulle kunna ta mer bacon.
Ja, man kan ta fyra också.
Ja.
Ja, absolut.
Så du ska ha bacon med bacon?
Ja.
Mm.
Nu ska vi inte vara såna.
Nej.
För grejen är, jag tycker det var ett väldigt bra tips, och det är enkelt för alla massorna som nu hör det här, så det är en rätt lätt grej att testa på.
Mm.
Jag själv brukar faktiskt göra svamp på grillen, men då är det oftast till min fru. Jag är inte så förtjust i svamp själv, men då gör jag också olika fyllnader och olika ostar och sånt. Dock ingen bacon då, eftersom du inte äter bacon.
Nej, precis. Det är inte så vegetariskt.
Finns det inte vegetariskt bacon?
Jo, det finns något som kallas fejkon.
Ja.
Och det behöver man inte testa.
Vi har testat det.
Ja, vi har testat det. Men jag har läst att man kan göra eget. Så det tänkte att jag skulle testa med av morot.
Mm.
Så att det ska tydligen bli riktigt, riktigt gott. Så att jag får börja med experimentera nu när grillsäsongen kommer.
Mm.
Mm. Ja, det blir spännande.
Mm.
Ja, du har inget vegotips?
Vegotips att grilla? Ja, men det är ju bacon inblandat också, det är ju det.
Just det. Ja, bra. Bra där.
My kind of vegan.
Ja, precis. Ja. Jag tänker att majs är ju också en sån här favorit att grilla.
Jättegott.
Det är ju fruktansvärt gott.
Mm.
Ja.
Mm.
Klassiker.
Mm. Ja, vi får väl se. Det kanske dyker upp någonting mer. Ja. För nu kommer Twisted Sister. Ja, och vad var det här för låt då?
Det här var ju de fantastiska Twisted Sister med We Not Gonna Take It.
Ja.
Det här är en riktig, ursäkta jag kommer svära, jävla pepplåt.
Ja, det är lite svårt att vara på dåligt humör efter den här, får jag säga.
Nej, precis. Ja.
Det blev lite grill, det blev lite god musik. Ja.
Mm. En sån lördag.
En sån lördag, ja. Ja. Och detta innan middagen. Mm. Ja, det blir spännande.
Mm.
Ja, ni kom inte på något ytterligare smart grilltips innan ni får kvällens sista fråga, tänkte jag säga. Dagens sista fråga.
Det är med spetskål, sparris också gott att grilla.
Fruktansvärt gott.
Ja.
Med citron på.
Ja, och spanners blir alltid bättre om man lägger bacon runt.
Så är det ju utan tvekan. Alltså, nej men om vi nu ska vara... Jag håller helt och hållet med dig, Stoffen. Men om man är lite osäker på vad man kan slänga på grillen liksom, så kan man... Och de flesta har bacon hemma.
Mm.
Jag har testat i stort sett alla grönsaker som finns. För bara gilla grönsaker kan ofta bli lite halvsoggigt och inte skitgott kanske.
Nej.
Men om man nu äter kött då, alltså lindade grönsaker, baconlindade grönsaker, mm, är fantastiskt bra. Det är likadant olika typer av ostar. Och längd in det i bacon. Rödbetor tror man ju inte.
Mm.
Men man skär till dem på ett bra sätt, lindar med bacon och lägger, alltså det blir så gott va, så att
ja, precis. Sådär, alla magar började kurra här. Ja, ja. Det jobbiga är ju, nästa gång vi ska ha en gäst så ska jag fråga om den är vegetarian eller inte, så att jag får lite stöd i mitt vegoätande. Inte bacon ses som vego. Ja, nästa fråga då. En viktig politisk fråga. Alltså, då tänker jag ganska lokalt. Eller inom landets gränser. Vad skulle ni säga då? Vad är en het politisk fråga för er? Var för sig?
Nu kanske jag är lite part i målet då, i och med att jag är socialdemokrat och så. Men jag tycker att vi har, måste jag säga, jag tycker vi har en regering som agerar snabbt, genomtänkt och beslutsamt.
Mm.
Jag tänker då närmare, sen kan man, vi pratade om det sist, vet jag, det här med el. Någon kompensation för elpriserna och sånt. Det är klart man kan diskutera om det är rätt sätt att gå och hålla på med sånt. Men man gör det. För det var väldigt många, återigen, väldigt många oroliga människor som trodde och kände att det här kommer inte gå. Liksom. Då agerar vi som politik. Använder våra gemensamma pengar för att fördela ut på ett bra sätt. Vi reagerar också nu igen när det kommer till de här reseavdragen och sånt. Men det har varit mycket diskussioner och pumpar in pengar för att få ner priserna på drivmedel. Jag tycker att det är en klok politik liksom. Att man faktiskt lyssnar på de vanliga människorna och deras vardag och agerar. Mm. Alltså, har vi ju hört i många, många år alltid att det där går inte, det finns inte pengar till sånt och hit och dit. Nu, och det tror jag är pandemin som har lärt politiken det, att man kan faktiskt agera och sätta in insatser snabbt.
Mm. Just det. Mm.
Det kanske inte var så jättelokala frågor.
Men nej,
det var i alla fall
men
innan landet.
Ja, ja, precis. Ja.
Jag skulle väl säga sjukvården faktiskt. Alltså, vi har, och någonting har vi lärt oss under pandemin att akutsjukvården och sjukvården har varit underbemannad. Något kopiöst. Vi har inte haft tillräckligt med platser. Regeringen har gjort stora satsningar på det. Stora satsningar. Men de pengarna har lagts på hög. Ska vi gå in på Västra Götalandsregionen och tänka på den, så har den nuvarande ledningen då, som är Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna och Miljöpartiet.
Mm.
Som väljer att lägga 5,4 miljarder på hög. När vi behöver det som mest. Det är för mig inte, det, jag fattar inte. Så. Mm. Och jag har inte fått det förklarat för mig på ett bra sätt heller. Så förutom Ukraina och liksom att vi behöver liksom rösta upp våra försvar, så är sjukvården otroligt viktig.
Mm.
Och det är det någonting vi vill, så är det en sjukvård efter behov och inte efter plånbok som vi står för.
Mm.
Och det,
precis,
det kommer jag att prata mycket med valet.
Ja. Ja.
Jag tror också att det är en stor fråga. Jag bara spinner på lite där. Att det är också en jätteuppgift för alla oss som faktiskt är politiskt intresserade att förklara hur det hänger ihop. Vilka det är som styr över sjukvården i våra närområden. Att det är inte regeringen som gör det. Det är inte Magda upp i Stockholm, utan här det är i våran region, så är det blått och grönt som styr.
Ja.
Och det här måste vi bli bättre på att förklara, så att man faktiskt riktar, för den ilskan som finns ska riktas åt rätt håll.
Mm. Så man förklarar den politiska kartan liksom.
Exakt, det tror jag är jätteviktigt.
Ja, och det där får bli våra sista ord, och sen så kommer våran sista låt, Uriah Heep, och med det så säger vi tack för oss och ha en fin eftermiddag kväll.
Absolut. Tack.
Tack.